Välkommen.
Tack Paul, tack.
Vi pratade för det började för jag tänkte, jag tror att det här kan bli mycket, tror jag, så att det finns lite grejer i vårt ursprung som matchar. Jag tror att du och jag har ett lite unikt så här, perspektiv på Sverige, att vi är svenskar men ändå så utlänningar. Du vi ska komma in på hur du kom hit, hur du uppväxt och allt sånt där. Men vi börjar med militären. Min son har ju ryckt in, eller ska rycka in nästa år som plutonbefäl. Du började som, du har också varit plutonbefäl.
Exakt, amfibieplutonbefäl. Då var jag 15 månader i Vaxholm. Och då är man, till och med man ju, tillhörde vi kustjägarkompaniet, så det var väldigt häftigt.
Ja, men det är väl kustjägare man ska vara, eller är inte det?
Kustjägare, men kustjägarna, då är de lite special. Det är ett specialförband, och sen så har de ju även attackdykare. Men jag tillhörde amfibieplutonbefäl, så man var inte riktigt kustjägare i den. Så det, kustjägarna var snäppet över, om man ser det. Men det var definitivt en lärorik period där man fick lära sig att gå från att vara en individ till att nu tillhör jag till ett kollektiv, att jag inte ska bara ta ansvar för mig själv, mina prylar, utan jag ska ta gemensamt ansvar för mina plutonkamraters prylar och se till att alla kommer mot samma mål. Och någonting som fascinerade, det var ju alltid på fredagar när vi körde snabbmarsch. Snabbmarsch är 3 kilometers joggningsrunda som man springer med 20 kilo packning. Och förutom att man skulle klara på en viss tid, så måste man ha takt och rättning. Det är så här, alla måste springa i samma takt. Och du kan föreställa mig med mina korta ben. Och så måste man ha rättning också. Så det var ju, det var en utmaning. Det var inte helt lätt.
Men jag tänkte, du är polis. Vi har haft en del poliser här i podden. Och jag funderar på lite på bilen, i bilen när jag åkte hit. Lite det här, min inställning från polisen, från var jag kommer ifrån. Där ni liksom var fiender. Jag var ju, startade kravallen 1986 i Kungsträdgården. Jag var ju tagen för det. Jag var faktiskt åtalad för det till och med. Men och det kunde ju varit ett rätt hårt straff. Våldsam upplopp. Men jag var inte fälld för det faktiskt.
Vilken tur.
Ja, precis. Men just den här, vi har ju, förut så fanns det liksom några gäng i Stockholm som hade den här liksom, alltså som var ett problem för samhället. Nu finns ju de här i alla städer, i alla förorter, i hela Sverige. Det är ju ett enormt problem.
Och på en annan nivå dessutom.
Ja, helt annorlunda.
Nu är det inte grabbar ute på gatan som härjar, utan nu är det organiserad brottslighet som är, ja.
Jag missar helt, du är ju polis måste vi säga.
Ja, exakt.
Och du har jobbat som polis i Rinkeby.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Så att är det någon som har perspektivet förutom ursprung och sådär, så är det du. Att, exakt, det är en helt annan typ av brottslighet. Jag tror det känns som man har vaknat upp rätt nyligen och förstått vad det här är. Och där måste jag säga att där jag kommer från i Neapel, där vi har Camorran, där vi har den här klanbaserade kriminaliteten, det är nog helt annat än det vi har haft förut i Sverige. Och det är en helt annan problematik när du ärver din kriminalitet. Det finns en lojalitet som är blodsband också. Va? Och det där är ju enormt svårt att komma till rätta med. Och vi har varit rätt, som vanligt, rätt naiva i Sverige. Vad tror du det beror på?
Vad det beror på att vi är naiva.
Nej, men att det har tagit tid innan vi insett hur farligt det här är, hur djupt det har slagit sina rötter i samhällskroppen.
Jag tror att en faktor kan vara att vi trodde först att det här var ett lokalt problem som bara drabbade vissa typer av människor. Mm. Och så länge det drabbade typ unga killar i förorten, då kunde det hålla sig där. Och om det skedde ett mord här och där, så spelar det kanske inte ändå, det är klart att det är allvarligt, men det är inte lika viktigt. Mm. Utan så länge det sker där borta, så behöver inte vi bry oss om. Jag brukar ibland säga så här, att hade de här morden, som egentligen började redan vid 2015, hade det drabbat vita medelklassbarn på Bromma, så är jag lite övertygad att man skulle ha en annan inställning. Men när de här konflikterna och morden skedde i utanförskapsområdet, då det var liksom man, det fick ta lite tid och man satte inte tillräckligt mycket med insatser.
Nej, och sen och det är riktigt allvarligt här, det är att det handlar inte bara, nu har man ju förstått allt mera, att det handlar inte bara om de här liksom knark ute i förorten, utan det är även bidragssystemet, det är liksom, alltså det här är liksom, alltså politiker blir hotade, socialsekreterare blir hotade, det är precis som i Neapel. Mm. Och det där blir djupt allvarligt när du inte längre kan lita på polisen.
Nej, just det.
Alltså om du tittar där jag kommer ifrån, där maffian är superstarka, morgon heter den liksom, där har det flyttat liksom, ibland kan man inte riktigt skilja på vad som är näringslivet och vad som är maffia, och helt plötsligt så känner man, jag importerar ju saker från Italien, att det är liksom, det är ett helt annat system och det är en helt annan liksom sätt att kommunicera, det finns ett helt annat sätt att tänka, och det där känner man helt plötsligt har kommit hit till Sverige, och det har gått väldigt snabbt.
Det har gått väldigt snabbt, kanske att inte vi har kommit hela vägen så långt så att den har infiltrerat våra offentliga förvaltning.
Jag är inte riktigt säker på det faktiskt.
Jag skulle säga på det hela att det kanske, jag känner inte till, visst, vi har till viss del, så efter den här de här läckta listorna från Encrochat och så har man ju kunnat se att det finns ju advokater som har samarbetat, och att det finns personer som läcker, men på generell nivå så kanske i bästa fall så finns det enskilda polisaktörer, men det är ju inte lika systematiskt.
Nej, det är det ju inte.
Men så långt har vi inte kommit än.
Men vi är på väg.
Ja, och framförallt rädslan gör ju kanske att man vågar inte fungera fullt ut, för att det finns risk att man kan få konsekvenser. Mm. Jag vet inte ifall du lyssnade på den här radiodokumentären från Kaliber.
Ja,
de visade liksom hur omfattande problem det var i
exakt det jag säger. Socialsekreterare vågar inte anmäla. Ja. Va?
Den problematiken känner jag även till från mitt område också. Ja. Och det är ju, det har ju kommit väldigt långt. Men sen så finns det några andra.
Jag vet, eftersom jag har kompisar som håller på. Jag vet att man har betalat politiker för vissa restaurangtillstånd och allt sånt där.
Just det, i Södertälje kanske har varit mer vanligt än.
Jag vet även i små städer i Sverige,
okay,
att man har betalat politiker för alkoholtillstånd. Det är värre än vad vi tror.
Just det. Problemet är att från politikers sida, man spelar väldigt farlig spel, för att när man väl gör det en eller två gånger, då hamnar man ju själv i en gisslansituation.
Exakt.
Där man kan utpressa politikerna att om inte du ger mig fler tillstånd eller vad det är, så kommer vi avslöja vad du har sysslat med.
Mm. Och där man är för alltid.
Ja. Så det är nog bara liksom verkligen bara lyhör och försöka be om hjälp, tror jag, om man är lokalpolitiker någonstans och drabbas av något liknande.
Men om man pratar Rinkeby till exempel, jag är ju uppväxt norrort så där och vi hade mycket polare i Rinkeby och så. Det fanns ju rätt mycket italienare där, all de polare med. Men idag är det ju mer liksom så här, att det är mer liksom en etnicitet på ett helt annat sätt än vad det var back in the days. I våra gamla gäng så var det ju liksom, det var någon var jugge, någon var turk, du vet, och det var mer blandningar liksom.
Ja, det har väl blivit så med takten med tiden går så börjar olika grupper utvecklas som jobbar och jag menar i mitt område förutom Rinkeby så har jag jobbat också i Husby-Kista. Mm. Där är ju historiskt sett så har det bott väldigt många iranier. Mm. Men det har på generella plan gått rätt så bra för många iranier. De har fått lite bättre ekonomiskt ställt och då flyttar de från de här områdena till Solna. Mm. Nu ska alla iranier hänga i Solna eller inne i stan. Mm. Men vi har en väldigt stor grupp just somalier som bor i vårt område och de trivs själva med att bo nära varandra och så. Mm. Men det har nog blivit att många andra flyttar, men visst fortfarande bor en massa med turkar och greker och sånt kvar, så här och sen gamla finnar och så. Och sen så finns det vissa områden där det bor svenskar också, men det är mest bostadsrätter och de har inte så mycket med resten av området att göra.
Nej. Men den här, alltså den, eftersom den blir mer, allt mer samhällshotande och man står idag och säger så här, vad ska vi göra, och man pratar liksom förebyggande och allt sånt där. Jag ser ju ofta, jag vet ju själv när om man pratar med kravallerna, eftersom jag var med och startade de här kravallerna i Kungsträdgården, det var liksom mer en slump att de blev av. Polisen skulle gripa mig vid Sverigehuset där, jag vet inte om det heter det längre, men precis på vägen in till Kungsträdgården.
Okay.
Jag lyckades slå mig fri, jag sprang in genom folkhavet där med koppen med poliser efter mig, där hade jag kompisar som väntade på mig, de såg där, de satte kroppen för poliserna, poliserna ringde efter mer förstärkning och till slut så brann ju Kungsträdgården. Det var fullt jävla slagsmål liksom.
Hur tänker du på det nu efteråt då?
Alltså jag hade ju inte gjort på något annat sätt liksom. Jag lyckades nita till en polis där och så tog jag mig fri liksom. Jag försökte komma loss liksom. Vi hade varit i slagsmål med en kustjägare uppe på Sveavägen, och så hade de kände igen oss. Det var någon civilpatrull som såg oss och de började skugga oss. Vi var ju liksom för många och liksom för våldsamma. Så de skuggade oss på vår väg ner mot Kungsträdgården, och där liksom beslutade de för att de skulle gripa. Då var det piketbussar då. Och jag lyckades slå mig fri och liksom in i folkhavet där, och sen var det ju full jävla macka. Nej, jag tror det allvarliga där med det där var, tror jag, för hela den generationen unga killar, det var att det hade ju länge legat och bubblat en så här fientlighet mellan polisen och de här. Alltså i slutet på 80-talet är det första gången det börjar bli rätt mycket invandrare. Mm, mm. Alltså det är en helt ny typ av Sverige som växer fram med alla de problemen. De börjar, det är liksom en liten gnista där som är det vi har idag. Va? Som hade man liksom släckt det här då hade vi inte haft de problemen vi har haft idag. Man insåg. Men alltså till slut och där liksom till slut så kom den här konfrontationen, så det vart ju fullkomligt, och jag tror att det allvarliga, tror jag, det var att vi hade polisen springande där. De polisen blev rädda, de var tvungna att springa, och det där gav ju oss en enorm maktkänsla. Mm.
Och det här som du beskriver nu är ju en stor del av de ungdomarna, eller de kriminella ungdomarna i förorten i mitt område. Mm. De är ju uppväxta med det här. Mm. När jag började jobba som polis 2010, då var ju de här upploppen och kravallerna vardagsmat. Mm. Det var ju mer eller mindre rutin att på helgerna så blev det upplopp och kravaller, stenkastning, bilbränder. Och det här såg ju de här ungdomarna. Och många av de här ungdomarna har ju växt upp med att de inte rätta sig in i ledet redan i skolan. De kunde säga emot förskollärare kanske, de kunde säga emot mot lärare i skolan. De har liksom sagt emot alla och kommit undan med det, och sen så blir det upplopp och kravaller, och sen så hade de med polisen att göra som representerar samhället. Och redan där och då så tror jag många insåg att de kunde hitta på jävligt mycket skit och komma undan.
När våldsmonopolet springer är det jävligt allvarligt. Mm. Och det där är det här är också folk som kommer från jävligt auktoritära kulturer liksom. Och vad jag tror folk inte förstår det är att rätt många av de här områdena inte längre har den kontakten med då majoritetssamhället i Sverige. Att man hämtar inte sin information från SVT. Nej. Utan man hämtar från lokala kanaler, man har lokala organisationer där ute som liksom förmedlar. Det är bara att titta på det här med socialtjänsten när de sa att de skulle kidnappa liksom, muslimska barn, var det blivit ett jävla liv. Och då är liksom, ingen har lyssnat på svensk media. Nej. Utan har lyssnat på sin egen liksom.
Det har ju skapat sig en etisk underklass där de inte är lika välutbildade och där det är mycket lättare påverkan om via ryktespridning och liknande. Så att man köper saker och ting med hull och hår. Men där skulle kommentera också de här upploppen. Inte nog med att man ser att polisen springer. Man gör väldigt mycket. Man kanske till och med kastar sten på polis eller nitar en polis. Men det blir ingen rättslig efterspel. Det gör någonting med dig när du hittar på grejer och ser att du kommer undan. Till och med när du blir ertappad, tagen och blir dömd så får du oftast inga konsekvenser. Det här som skedde redan 2010 med Husby-upploppen 2013, det är ju godgrunden till de individer som har varit med och skapat de här Shottaz och dödspatrullen och så, som nu har vi ett stora problem med.
Mm. Och det där är ju liksom, man ser ju, jag har ju sett videos när de liksom ber polisen att hålla käften och kom inte till mitt område. Alltså, och folk, och man ser att polisen också är rädd.
Just det.
Och det måste man förstå att så här, om du inte har uppbackning, om du är liksom face to face med de här liksom, man vet att det finns ett system där man inte backar upp liksom. Det blir inget bra för någon. Det blir inte bra för polisen. Det blir inte bra för den här kriminella ungdomen som liksom kan säga att så här, men fan, de är ju skiträdda. Han blir ju kung, va? Mm. De lägger ut på sina jävla Snapchats och hur de ber polisen hålla käften och dra hit och dit. Va fan, de blir ju kunga liksom. Och där förstår inte då våra politiker signalvärdet av det här, va?
Jag tror att det som har skett, det var ju så här, om vi tittar på generell plan när det gäller liksom den här stora problemen med utanförskapen och invandringen och problemen i förorterna, det har ju aldrig funnits någon riktig plan, det har ju inte funnits någon strategi, och hela tiden så har ju olika aktörer få hantera själva, så till viss del så har ju polismyndigheten med dess personal fått hantera de lokala problemen, och i och med att man inte har haft uppbackning från politiker, nu pratar jag tillbaka om 10 år tillbaka, så har man inte vågat kliva fram och visa det här är det vi som bestämmer. Man har varit rädd över att vilka konsekvenser kommer bli. För mig på gatan så är det en sak, men cheferna på högsta led, kommer de få uppbackning av politiker inte? Och när man inte har fått det så har det varit att man har varit väldigt velig och varit liksom rädd för att göra fel, och det har blivit så att det har utvecklats så att vi är väldigt passiva och då har vi sett sådana här sekvenser, scener där polisen står där och det blir liksom tjafs och bråk och man har inte liksom vågat gå full väg att säga.
Men sen problemet är också, tror jag, att så folk, man ser ju ofta när det blir jävligt liv, ofta när väktare ingriper och sånt där. Och jag har jobbat dörrvakt i massvis med år liksom, och ingripit rätt många gånger liksom, mot folk liksom, plus att jag har varit gatbuse liksom, och slagits. Vad folk inte förstår det är att våld är rätt otrevligt. Våld gör ont, och ska man göra det rätt, så det går inte att snacka ner de här, utan att till exempel man säger de är 5 poliser på en, man bara säger de är 5 mot en, vadå, är det någon gatfight, är det polisgänget mot, så här, ju mer du kan ingripa, ofta ju hårdare du kan ingripa, alltså hålla ner någon hårt utan att liksom göra illa dem, gör att de ger sig fortare.
Ja.
Och det där är liksom, folk fattar inte att våld så här, det är otäckt, det gör ont, men ibland är det nödvändigt, va?
Och det där tror jag är kopplat lite grann till våran historia, kopplat till att vi har varit fredsskadade i 200 år och hela idén att använda våld, ja, eller se våld, även om det är från polisens, ja, sida, det uppfattas inte särskilt snyggt. Mm. Och då försöker man liksom sköta det lite snyggare också från polisen. Men som du säger, ibland behövs det. Mm. Och till viss del att vara gränssättande och vara väldigt hård och till och med använda våld, det är en förutsättning för vår demokrati. Det är en förutsättning för att saker och ting ska fungera. Eller hur? Det förutsätter ju att man ska kunna använda våld för att man ska kunna leva fritt, att inte någon ska behöva gå in och stjäla grejer och så.
Jo, men hela grejen, om inte polisen äger, ja, våldsmonopolet, mm, då är det någon annan som äger det. Det är bara att titta på min andra hemstad Maddaloni, som ligger grannen med Marchanese utanför Neapel. Det är ju kaos liksom. Just det. För att det finns någon annan som också har våldsmonopolet, mm, där. Och det där, dit vill vi inte komma. Nej.
Nu ska jag säga också att de här sekvenserna som vi ser ibland i sociala medier, mm, i vissa särskilda klipp, det var ju till viss del vår vardag innan 2015. Mm. Sen så skedde det någonting för våran del, i våran område, polisområde, mm, och det var att man fick nog och man satte ner foten. Och det blev mycket så att vi var mycket tydligare. Det var mycket mer så att vi var hård mot hårt. Och hade nolltolerans. Vilket gjorde att vi lyckades rensa gatan. Så att man kunde nu idag jobba poliserna helt problemfritt. Utan att de får sten kastat på sig och så vidare.
Grejen var, när jag var så här kriminell unge liksom. Stockholmspolisen klassade mig som en av Sveriges tre farligaste ungdomar under 18 år. Jag är knivhuggen tre gånger liksom. Så att jag har ju varit med liksom. Men grejen var att de här riktiga hårdingarna, för det fanns liksom, de här baseballligan och så här, de var ju inte att leka med. Nej, den polisen på den tiden, de var tuffa. Sen när jag började tävla så har jag faktiskt tränat kickboxen med flera av dem där. De var rätt hårda, det där gänget. Men ofta när de här, de var rätt fair, ska du veta, tjafsade man med dem. Det var många som var idioter och de har gjort, det fanns också så här, men ofta var det de här tuffingarna, de riktiga hårdingarna, vad hette han, Scarface var det någon som hette, som jag hade på T-centralen, de var rätt läskiga liksom. Mm. Men de gick alltid liksom, det fanns ett snack liksom, de sa till, hörru, passar det jävligt noga nu, fattar du det? Och då visste man att man skulle passa sig jävligt noga för att det, ja. Sen fanns det en del, ofta rädda poliser, de är ofta fega. Mm. Rädda poliser som inte kan ha den fysiska kapaciteten att liksom så här neutralisera. Är de rädd, då gör de ju ofta dumma grejer. Alltså,
det kan bli väldigt fel. Och det behöver inte innebära kanske att man är så fysiskt stark, utan det, för polisens del så gäller det att vara smart och taktisk och kunna ta hjälp av sina kollegor. Mm. Är det en situation man kan hamna som man upplever själv att man inte kan hantera, då får man väl liksom avvakta och få mer resurser. Mm. För att, som du säger, när man är rädd så blir det oftast fel för en själv och även för utomstående. Och för ens kollegor så blir det också att man är inte så tillförlitlig som kollega. Så det finns ju alla anledningar liksom vara ödmjuk i det och prata och liksom berätta om vad man tänker och känner i olika situationer för att få hjälp.
Hur mycket som kampsportare, hur mycket närstrid tränar ni?
Jag tror på schemat, förut så var det ju en gång i veckan, typ, eller en eller två gånger i månaden, men nu är det även mycket, mycket mindre. Det har ju blivit betydligt mindre, utan det som har skett också, att en stor del av den här träningen lägger man på enskilda aktörer, att man tränar på sin fritid. Och visst, vi har ju kollegor som typ tränar både styrketräning, crossfit och kör kampsport efter passet, men oftast är det de kollegor som minst behöver öva som tycker om det, och de som behöver öva mest går ju inte dit.
Så. För jag alltså, att ha någon form av grappling, jutsu, judo, den typen av grappling tror jag är helt avgörande för dels kunna liksom, alltså skademinimera både för sig själv,
ja, just det,
och för du vet, jag när jag bara dörrvakt, så jag är ju själv brunbält i judo, jag har gjort nästan 200 matcher i judo. Mm. Och det är en jätteskillnad om du kan liksom kasta någon eller hålla i någon, att du tränar på det, du gör inte illa folk på samma sätt.
Definitivt. Liksom. För vår del, för polisens del, så skiljer sig reglerna på ett annat sätt, för att jag rättar mig om jag har fel, men i kampsport så är det förr eller senare så hamnar det på backen. Och det får vi aldrig hamna. Hamnar vi på backen så kommer vi få ett spark i huvudet från någon annan utomstående. Så för oss så gäller det att kunna hantera situationen och kunna utvärdera, är det här en situation som jag kommer kunna vinna och ha kontroll över? Kommer jag kunna hålla fast den här personen och använda mina verktyg? Är det så att jag kommer hamna på backen och jag har inte koll på min rygg, då kommer ju den här sparken. Har jag tur bara kommer mot ryggen, annars så kommer det spark mot huvudet och då ligger jag ju, då ligger jag ute liksom.
Men det är ju därför man ska liksom kunna alla dimensionerna. Exakt. Det är ju en del i yrket, ja, tyvärr liksom.
Så därför så blir det ibland att man som polis så får man avvakta tills man får mer resurser, ja, för att kunna hantera situationen.
Men i slutändan om du ska gripa någon som gör motstånd, då kommer du hamna på backen. Det är, ja. Det är ju oundvikligt. Ja.
Men då har man kontroll. Ja. Och förhoppningsvis så har man fler kollegor på plats som kan se till att det inte kommer någon sten eller spark mot den. Och det kan ibland vara svårt för allmänheten att förstå, och även när man filmar så kan det vara, så kan det vara förstå. Alltså man ibland vill man inte ta ibland så får man ta enskilda verbala grejer för att man väntar på uppbackning för att ska ta tag i den personen. Så det är väl också en del av polistaktiken. Men på det hela så är ju liksom själva våldet som polisen upplever ju en sak, men hela situationen för övrigt med morden, de har så, jag tror var det 63 mord som skedde förra året.
Ingen annan av liksom de 53 mest utvecklande länderna på jorden är ens i närheten av oss.
Ja, per capita.
Naturligtvis. Per
och där man kan också säga att det som har skett nu som är steget ännu värre, det är ju att det kan ju börja med att det är en konflikt kring narkotika, men sen utvecklas ju konflikten på ett annat sätt. Det är ju heder. Senaste tiden så handlar det för många unga killar att visa sig vad de går för ett gäng, och att man tar på sig och utför mord för att kunna bli belönad. Där har vi att göra med just nu att man har en drivkraft till att visa vad man går för genom att mörda andra personer. Och då inser man hur stora vårt problem är.
Och då är det väldigt unga också. Det är också det som är enormt problematiskt.
Och deras förmåga och kapacitet att förstå vad de egentligen gör är inte helt och hållet utvecklat. Och här står vi liksom, vad ska vi göra? Vi har barn som begår mord och vi måste hantera det.
Det är också det här, jag tror att det här med, det finns en våldsaktiv ålder här med att du har ju vissa, när folk blir gamla så blir de inte lika elaka liksom.
Exakt.
Och det är därför det kan vara bra att ha folk inlåst under sig. Men när de börjar så, och unga, så blir den här liksom perioden man kan vara våldsaktiv kommer ju vara mycket, mycket längre, va? Vilket gör att det handlar inte bara om antalet kriminella, utan det handlar också om år de kommer vara våldsaktiva, vilket det kommer öka med. Så att det är så otroligt liksom, på många sätt inte en bra utveckling.
Nej. Och där kommer ju den här idén att inkapacitera, att hålla dem borta från gatan länge. Det är inte det bästa, det kanske är det minst sämsta som vi har. Ja. Att om är du så pass aktiv kriminell som begår mord, då ska du hålla den personen borta. Så att inte den personen begår fler och fler övergrepp.
Men nu har vi haft lite rymningar, du vet, när de är mindreåriga, då sitter de ju inte på anstalten.
Nej, just det.
Och då rymmer de ju, vi var väl nu i veckan var det någon som...
Igen, ja. De sitter på sluten ungdomsvård, och där är de under 18 år, så har de ju en massa rader rättigheter som exempelvis, jag tror till och med att de har tillgång till, alltså i barnkonventionen så har de ju rätt att, ett barn har ju rätt att ha telefon och så, vilket gör att det är lätt att planera in olika aktiviteter om man vill rymma eller vad
som helst. Ja, exakt det som hände nu sist, att de hade ju liksom, jag ska på läkarbesök, det bara komma och frita mig.
Så vi har ju en enorm, vi har ju en liksom en palett av olika utmaningar, men någonstans i det hela tror jag ändå det bottnar i en form av vilka är vi själva, hur vi ser på oss själva. För att man vill nog inte erkänna att vi måste köra hårt mot hårt, utan man vill försöka liksom skapa en bild av att man är god och att man kan lösa de här problemen med fredliga metoder. Människor kommer ändra på sig, kommer bli lagliga bara om vi ger dem chansen. Och här har de inte
Men det är den här illusionen om att alla vill bli svenskar.
Japp. Det är samma sak där.
Ja, precis. Och jag som har liksom mina rötter i förorten, Lyssna nu. Ni alla svenskar, det är inte alla som vill bli det.
Nej, verkligen inte.
Och
framförallt när inte svenskarna vet själva hur de egentligen är. Det är ju nästa problem också.
Nej, precis. Så. Men, när vi ska prata om svenska, du är ju ensamkommande kan man säga.
Ja, jag kom hit till Sverige när jag var 9 år. Tillsammans med min bror.
Precis, du har ju en riktig sån här historia. Din pappa dog, Mujahedin, frihetskrigare.
Yes, exactly.
Dog, mamma fortsatte att strida. Hon skickade hem er. Du var 9 va?
När vi skickades iväg.
På bussen sa mamma till det. Nu är det du som är pappa.
Exakt, nu är det nu som jag har ansvar för min lillebror. Och på sätt och vis är det många ungdomar i förorten som känner igen det här. Ja. Att de är, kanske inte har en pappa, men att man måste ta ett större ansvar för sina barn. Och det krassa verkligheten som såg ut för mig och min lillebror när vi skickades iväg.
Kommer till Sverige, ni hamnade hos någon annan som hade kontakt med Mujahedin.
Exakt.
Och hamnade rätt, liksom, alltså jätte dålig hygien, ingen bra uppfostran, våld i hemmet, rätt stökigt under 2 år va?
2 års tid så hade vi det riktigt, riktigt uselt, och under den här tiden så var det ungefär hundratals barn som skickades iväg och som kom till Sverige, och många hamnade i liknande situationer. Och då ska vi se att jag hade ändå tur att jag inte blev utsatt för sexuella övergrepp. För det är också varit väldigt, väldigt vanligt bland många av de här ungdomarna som skickades iväg. Att de vuxna i hemmet förgrep sig på dem och så vidare.
Men det har man inte hört ingenting om.
Nej, det har ju varit så pass, det här har varit så pass känsliga grejer och det är så pass graverande för en själv om man har varit med om liknande, så det är ingenting som man öppet vill prata om. Men tyvärr så har det varit rätt så vanligt, och det är så här känsliga grejer som det är svårt att prata om. Men för våran del, efter 2 års till så fick vi komma till en etablerad familj. Då blev vi familjehemsplacerade hos en svensk familj.
Jag har hört dig prata om det här, men det kommer ett hopp där som jag bara så här, direkt som pappa så här, bara vänta nu, så här, din pappa dör. Att förlora sin far, speciellt för en kille.
Just det.
Speciellt din manliga förebild, han dör. Alltså vad betyder det? Din mamma, alltså närheten, kärleken, tryggheten. Hon skickar, jag ska vara kvar och kriga. Du kommer hit 2 år i det helvetet. Vad gör det med dig liksom?
Ja, det är en bra fråga. Och ur ett aspekt så får man ju stålsätta sig själv för att kunna hantera den situationen. Som barn så är man oftast väldigt anpassningsbar. Och då var ju också storebrorsan som skulle ta hand om min lillebror. Och då måste man stålsätta sig själv för att hantera den situationen man hamnar i. Men när man blickar tillbaka på det nu så ser man ju att det var ju fruktansvärt, och det var ju liksom fruktansvärt otrygghet och inte kunna ha någon vuxen att kunna lita på. Så att ur många aspekter var det väldigt tufft, men jag hade ju aldrig någonting annat att jämföra med. Och jag visste ju inte vad normaltillståndet har varit.
Nej, men det spelar ingen roll. Din själ måste ha blivit arg. Du måste ha sett kompisar i skolan som hade mamma och pappa. Alltså, jag tror inte jag hade hanterat det så väl. Jag hade blivit farlig.
Ja, men det var väl så för mig med. Och det känner jag även igen från många ungdomar i våra förorter också. Att som barn blir man väldigt utåtagerande. Man vill ha uppmärksamhet på ett felaktigt sätt. Man vet att kanske att man inte är lika duktig som alla andra. Och försöker man överkompensera på ett annat sätt. Det är rätt så vanligt.
Story of my life.
Exakt. Så man försöker överkompensera, och vi växte upp i ett rätt så fint område där de flesta var medelklassbarn. De var väldigt duktiga och hade väldigt mycket tålamod med mitt felbeteende. Men kanske var det också att jag var omgiven av så många normala ungar som man trycktes in i att bete sig ändå korrekt på klassen och sådär.
För efter 2 år så hamnar du hos en svensk familj.
Exakt.
Och där du berättade så fint om det i någon podd jag hörde där, att mamman tala sanning, man ber om ursäkt, och det där är folk som inte kommer från, alltså du kommer från en medelhavskultur, det gör jag också i viss mån. det är ett helt annat sätt att tänka.
Ja.
Och det där folk, nu får man säga, vi ska integrera folk så här, de fattar inte. Nej. Att så här, tankesättet är bara, det är helt annorlunda.
Från att jag kommer ihåg att jag liksom kunde snatta och begå liksom, slogs aldrig egentligen, men jag kunde snatta och hitta på dumheter. Men det fanns ju vissa principer, till exempel aldrig erkänna, ljuga helt och hållet, inte visa känslor, dölja liksom, bara liksom försöka vara så pass cool som möjligt till, och problemet kan man lösa genom att bli slagen. Och då får man hantera situationen att man blir fostryk, men sen är det över. Så det är ju inte ens egentligen jobbigt, det är bara fysiskt jobbigt. Men när vi sen började i den svenska hemmet, då vart ju då fick vi lära oss att bli svenskar. Och då var det liksom för det första att erkänna att man har gjort fel, be om ursäkt, inte ljuga. Det var de här mjuka principerna som var superviktiga. Och det drillades vi hårt för att kunna bli duktiga, integrerade svenskar. Eller om man vill egentligen säga det, assimilerade. För att vi var liksom verkligen anpassade. Det var liksom stenhård anpassning till det svenska samhället.
Men hur funkade det då? Liksom? Var det inga konflikter?
Det var ju konflikter hela tiden.
Hur pallade dina fors?
Min mamma är ju stenhård. Hon hade en väldigt, så här, väldigt prestigefull...
Är det din mamma då?
Min svenska mamma, ja. Och hon var liksom en sån mentalitet att hon kan inte heller misslyckas. Nej. Hon var liksom en världsmästare på att det här ska jag klara av. Så även om det var väldigt, väldigt tufft så gav hon sig inte. Så hon liksom, hon malde, liksom, det var en, liksom en malning. Nöta tills det blev en förändring. Vilket gjorde att till viss del så har jag förändrats. Jag har ju blivit väldigt, väldigt svensk. Till och med mitt synsätt är fortfarande svensk. Men jag har en förmåga att kunna jämföra. Men gjorde man fel, fundera, reflektera. Kom fram med ett analys kring vad du gjorde för fel och vad man ska kunna ändra på. Allt det där, det var ju helt annat liksom.
Men det är ju på den tiden då var ju liksom, alltså, det var ju inte så många.
Exakt.
Att det är mycket, mycket enklare liksom att alltså svälja den typen och lära folk så här. Man
tvingas till anpassning. Precis. För det finns inget val.
Nej.
Jag har inget val att säga emot och känna mig kränkt eller att komma på uttryck som att du är rasist. Alltså det fanns inte i min, utan det var bara anpassning för att fungera i samhället. Och en sak till, där och då i Norrköping på 90-talet, det fanns väldigt mycket resurser. Och vi var ett enskilda svartskallar där som kunde få de här resurserna.
Alla städer som har bra boxningsklubbar har alltid problem.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja. Norrköping har jävligt bra, mycket bra boxare.
Ja, exakt.
Jag har varit mycket Norrpan, Peking.
Ja, exakt.
Vad heter det? Klipsoka, fanns en kille med Niklas. Känner du honom?
Ja.
Han var jävligt bra. Jag hade rätt, men han var rätt
han var skärpt ändå.
Ja, visst. Ja. Han var jävligt duktig. Jag har sparrat mycket med honom. Han var rätt krånglig, tyckte jag. Man har ju stilar som passar och han passade inte mig jättebra. Nej. Han var väldigt, väldigt klurig, tycker jag. Många bra sparringar under mot honom. Men om man tittar idag, nu finns det länge, nu är det svårt för liksom majoritetssamhället att svälja.
Ja.
Liksom, hur ska man liksom, för att jag tror att det är liksom, någonstans så kommer vi liksom, det kommer inte göra alla kommer inte acceptera
Nej.
Och, jag, du, det kommer, det, och hur gör man det? Det jag är men, säkert 10 000 kronors frågan.
Ja, nej, men till viss del så handlar det om att, nu säger jag vi svenskar, och det här menar jag verkligen att vi svenskar eller svenska identiteten måste börja förändra på sig och vara mycket mer tydlig och dominant. Mm. Vi måste vara mycket tydligare i liksom kravställningen, mycket tydligare vad vi förväntar oss och det här med att lägga huvudet på sned och leka moralisk tant och så, bort med det där funkar inte, utan nu måste vi ha en väldigt tydlig approach med ett tydligt sätt kring, om du begår brott, då är det här, då konsekvenserna är så förödande. Som exempelvis nu när det skedde påskupploppen förra året, att konsekvensen av att man lagförs och får sitta i 5-6 år, det, lite mer åt det hållet måste vi gå. Att vi är mycket tydligare och hård. Tydlig och hård mot dem som inte kan anpassa sig och försöka vara mjuk på ett annat sätt för att kunna verkligen jobba in också personer.
För det som jag tror kom upp, som jag tror chockade många människor med påskupploppen, det var att det var inte de här kriminella ungdomarna bara, utan det var liksom mammor liksom som kastade stenar, och det var liksom, ja, men det var helt sinnessjukt. Ja. Och jag tror att folk bara väntar nu. Och att vi inte har debatterat det hårdare. Att vi som vanligt försöker så här, bara, det där känns jättejobbigt. Vi gör något annat här nu.
Vi diskuterar ordavalen som Ebba Busch hade istället kring polisen borde ha skjutit tidigare eller inte. För det är väl ändå en väldigt naturlig fenomen att det som är komplext och svårt har vi svårt att kunna sätta oss in och försöka förstås på det. Och det här med att kunna komma till insikt med de här stora värderingskonflikterna som finns i vårt land, jag tror inte riktigt att många är ens beredda att erkänna det idag.
Nej, men man har inte förstått vad som har hänt. Nej. Med Sverige, att det här är ju liksom så här, Sverige är inte det här landet det var liksom när man inte låste dörren och sådär. Jag tror många lever kvar i den illusionen liksom. För att jag tror det stora problemet med Sverige och en del som leder till att det här liksom inte har tagit mer, att vissa delar av samhället inte diskuterar, det är att de inte behöver komma, alltså rent så här, man har byggt in det här i våra förorts, alla de här sovstäderna som var tänkt att där skulle liksom så här arbetarklassen bo, och det var ju jättefint och det fanns natur och sånt, och så kunde man åka in till jobbet och jobba, och så åkte man tillbaka till sina sovstäder. Problemet nu är att folk i de här städerna, de åker inte in till jobbet, för det finns ingen jobb för de här, va?
Nej, just det.
Och då du behöver aldrig se problemet, du behöver aldrig konfronteras med problemet. De får aldrig kontakt med majoritetssamhället. De förstår inte hur det funkar, va? De lyssnar, och det där blir ju liksom en väldigt, väldigt liksom otäck, liksom nedåtgående spiral liksom.
Samtidigt som att det finns en stor grupp som befinner sig just i det här utanförskapet och inte har kontakt med majoritetssamhället, så är stora delen av majoritetssamhället inte kontakt med dem heller. Och när vi sitter här och pratar, jag är väldigt övertygad om, Paolo, att många som lyssnar på det här, de förstår inte vad vi pratar om, de känner inte igen sig, för de lever i sina egna bubblor där de har det väldigt bra, och där de känner inte igen sig ens i problembeskrivningen, för man möter inte de här minoritetsgrupperna som finns i våra utsatta områden.
Fast jag tror nu att min jag är skild och min exfru, hon bor i Östermalm, Karlaplan. Utanför deras dörr sköt de en jävel.
Ja, du ser.
Sonen kommer och ska hem, då är det avspärrat.
Det
börjar nu.
Det drabbas på så sätt att det kommer punkter här och där, men på generella plan så tror jag ändå att man lever i sitt svenssonliv och har det väldigt bra. Men visst, det här är, man kan inte blunda för det.
Tills du socialsekreterare och ska liksom ta vårdnaden från någon, kommer det bli, alltså, då kan det bli läskigt liksom. Ja. Så hur löser vi det då?
Som sagt, ur ett aspekt så är det ju liksom en batteri med åtgärder där tydlighet och kravställan, alltså vi måste förändra hur vi uttrycker oss och hur vi är, och att vi inte är lika kompromissfulla. Alltså, som svensk är man oftast rätt så kompromissfull, man vill liksom, vi kommer lösa det, man undviker kanske konflikten, men också att man försöker visa förståelse, men där måste man vara mer tuffare. Det är väl i vart fall ett aspekt. Det är ju jättesvåra frågor, men jag tänker att här är en punkt som man behöver tänka på.
Och det kommer inte vara någon liksom, det här kommer inte lösas över en dag, det tror jag man måste få folk att liksom inse att så här, okej, vi har bytt regering, vi har bytt politik, de gör väl en del bra grejer, men det här kommer ju ta tid alltså.
Jättelång tid, men om vi tittar någonstans, om vi bortser från det här att man måste vara tuff mot de som är tuffa, så måste vi ändå se vad kan vi göra utifrån en mjuk faktorer, hur kan vi jobba med de som är redan friska så att de inte hamnar i det sjuka, hur gör vi med de unga som, för att inte dras in där, och där måste ju menar jag på att många unga i olika områden kunna känna att de har möjligheten att lyckas i svenska samhället, att de har möjlighet att på någorlunda lika villkor vara med och kunna ta del av svenska.
Men det går, alltså problemet är så här, jag tror att
det handlar om känslan av att förstå.
Det är väldigt viktigt då.
Ja.
Nu pratar jag. Ja. Nej, bara skoja. Men det där är en väldigt, väldigt viktig poäng. Mm. Att så här, det finns otroligt mycket framgångsrika människor med invandrarbakgrund. Det här gettot som folk säger finns i Sverige, det finns ofta i folks huvud.
Mm.
Så att man måste komma ut och förklara för de här ungdomarna så här, det finns en alternativ till det där. Liksom.
Just det. Så det är ju den här känslan som man måste jobba bort och skapa en känsla av att man kan. Det är själva känslan. Det faktiska vet ju både du och jag att man kan vara framgångsrik och lyckas. Både vi två är ju ett exempel på det. Men känslan måste jobba så att man känner att det är möjligt.
Mm. Precis, men det ska man också komma ihåg i många av de här förortsungarna. Om du tittar på deras syrror, de här, att invandrartjejer går det ju rätt bra för i skolan.
Ja.
Man är överrepresenterad när det gäller högre studier och allt sånt där. Så att det är ju dubbelt. Och tittar man, du är iranier, tittar man på er så är det ju en väldigt framgångsrik invandrargrupp. Mm. Är du tandläkare?
Mm,
är du brottare eller boxare?
Mm.
Så att det finns ett sånt...
Och jag tror för många iranier så har ju den här värderingen att man ska plugga och göra bra ifrån sig, men också att föräldrarna kämpar för att man inte ska hamna i en klass där det är, man ska hamna i en klass eller gå med, liksom lära sig och vara med de svenska, det är det grundreceptet. Och här är nog lite olika kulturella skillnader. Vi iranier skulle jag säga på generella plan är ju rätt så bra anpassningsbara, men vi har ju andra grupper som jag upplever inte är lika benägna att anpassa sig, för det här handlar om stolthet att kunna vara den man är, och visst det ska man kunna vara, men det blir också ett hämmande att man inte kommer kunna komma lika långt då.
Nej, men man pratar aldrig för sällan om kultur. Varför lyckas vissa kulturer bättre? Iranierna, syrianerna är också mycket tandläkare och sådär liksom.
Sen är det väl några aspekter till, det är ju också att den gruppen av iranier som kom, det är ju liksom en oftast välutbildade studenter.
Men var det inte första vågen 79 där? Då drog ju eliten. Jag har en polare, hans mamma var ju rektor för universitetet i Iran. De åkte ju direkt. Ja. De kom där och så här, det där står inte Koranen. Hon bara, vi packar och åker. Liksom. Mm.
Exakt. Så det är ju också en klassaspekt att de som är utbildade har väldigt hög värderingar där man måste plugga och ta sig vidare. Det är ju det som gör så det är klart, det är inte bara så att Iran är per automatik alltså, utan det är ju, och sen så har vi en viss etnisk underklass som har cementerats i våra utsatta områden, och där, de är fast där, och det är där som är så svårt, för att då handlar det om att vara ärlig, att det är många familjer som där föräldrarna är analfabeter. De kommer inte kunna få ett jobb utifrån att de inte ens kan språket, och förutsättningar för deras barn lyckas finns, men de är betydligt svårare för att föräldrarna kan inte ens läsa och skriva.
Det vet jag, de gjorde, jag pratade sist i podden, och slog ihop där mina barn gick i skolan, Skuru. Där slog de la ner i Nacka, så här, gettområde. Så slog de ihop två skolor, och då kom ju folk då. Och då slår de ihop kassor, så slår de ihop dem med medelklassens unga, du vet.
Ja.
Där föräldrarna är bägge akademiker. Och så kan inte deras föräldrar svenska. Alltså det blir snarare värre.
Nej.
För att då märker man ju skillnaden blir så enorm.
Ja. Och så länge det är enskilda personer, en eller två, tre, det är ju jättebra. För då blir det samma förutsättningar som det var för mig när jag kom till Sverige. Ja. att man påverkas av andra klasskamrater, klasskamraters föräldrar, och man dras in och man integreras i samhället. Ja. Men utanförskapet med de enorma andel volymer personer som är inte är tillräckligt bra eller tillräckligt integrerade, det är det som gör att det blir väldigt svårt, och då hamnar vi i olika lägen, om man säger.
Och det där, jag menar, ja, det där finns ju också i alla invandrargrupper, som, så det finns också en romantiserande bild av det, då, det gamla landet.
Just det.
Sådär, att, och det är även också hos italienare, att, att Syditalien är ju liksom, norra Italien är ju ett av världens rikaste områden, men vi, Syditalien är ju liksom, vi odlar tomater och skjuter varandra, va? Det är vi duktiga på. Och pizza är vi bra på också. Men så att det finns en romantiserad bild också av ursprungslandet och allt är bättre. Det finns en form av komplex. Liksom,
exakt. Där man har mindervärdeskomplex, och det gör att man har en approach där man är mer eller mindre fientlig mot majoritetssamhället. Ja. Att kvinnorna är horor och de är bara bögar och så. Ja. Och den här, man skapar en motståndsidentitet, vilket gör att man sätter sig själv i en mycket sämre sits, för då är man också fastlåst i det här, vilket gör att det blir svårare att liksom kliva över och göra andra grejer och vara nyfiken på att vara lite mer svensk och så. Så det måste man ju också jobba hårt, och då, där kommer de svenska värderingarna som vi måste ändra på oss på och vara mycket tydligare att vad vi förväntar oss och vilka krav vi har på personer. Och där tycker jag till exempel att lärare i skolan kan vara, som du vet, om den där attityden, den här attityden som du har nu, du kommer inte kunna komma någon vart i svenska samhället, utan det förväntas av dig att du har de här tankarna, dina värderingar, den här homofobin du har exempelvis, gör att du kommer inte vara funktionell.
Så du måste också ha lärare, du vet så här. Min son är ju, han har ju typ A i alla ämnen, men han hade ju mattelärare, det, som han älskade. Han var utlänning på något sätt, mattelärare, och rätt tuff, tränade kampsport. Så här. Vilken lektion var alla tyst på? Just vilken det. Höll alla käften? Vilken, ja, men så här, för han var så här, sitt ner, du vet, så här, och så tittade han på dem, och så hade han pondus. Och det där har ju liksom, läraryrket har ju förlorat den. Det är bara, du vet, det funkar inte att lägga huvud. Och du vet, jag har ju varit i klasser, jag har jobbat lite med utsatta ungar och sånt där, ideellt liksom, och ibland när man kommer till skolor, alltså, har du varit i en klass någon gång nu för tiden? Alltså de sitter med hörlurar på, de pratar, alltså såhär, det är helt sjukt.
Ja.
Alltså såhär, själv om man ska varit lärare, ska man bara såhär, du vet, stick, du vet.
Och där är ju, som nu utomstående, så är det väldigt lätt att kunna sätta nivån och ribban själv, att vad man kan förvänta sig. Så att man kan ju skapa sig en bra klassrumsmiljö, tror jag ändå, som utomstående. Men det är klart att om du är lärare som har haft det här problemet under längre tid, så är det svårt att lösa det.
Jag tror det är skitsvårt, men jag tror också att det kanske är en del, så här, en del som inte är rätt personer som jobbar med
så
det här.
Kan
det
också vara.
Helt.
Jag menar på att kanske redan under lärare, när man utbildas till lärare, så måste man lära sig lite mer ledarskap och pedagogik kring, kopplat till utsatta områden, för att man inte ska bli uppäten. Det upplever jag, det är många liksom lärarstudenter som är frustrerade, att de vill diskutera liksom, hur ska jag kunna förhålla mig till ungdomarna som kallar mig för hora och liknande. Och där måste man ju ha en
av mina, kanske min bästa vän, Roberto, han heter det förnamn.
Okay.
Han hade jävligt stökigt, han var ju med i de här gängen och död och så, superstökigt. Alla vet om att han var superstökigt. Men han åkte till Främlingslegionen, tog tag i sitt liv, kom tillbaka, gick lärarutbildningen och jobbade många år som rektor. Stor svart. Du vet, där tjafsar du inte.
Nej, var vilken skola jobbar han?
Han jobbar inte längre. Han har jobbat rätt många så här, just trasselskolor. Nu jobbar han med organisation mer, alltså, inte längre med elever.
Nej, men det tror
men,
jag.
Men där liksom, det var ingen tjafs där.
Nej.
Liksom.
Nej, man måste ha en annan approach.
Ja. Så att det är klart att inte alla lärare ska bli främlingslegionär, men alltså, grow some balls.
Exakt. Och om man inte har det, så måste man på något sätt ha tekniken för hur man ska kunna förhålla sig så att man inte blir uppäten.
Nej, exakt.
Någon form av utbildning måste man ändå ha för att liksom kunna ta fighter och konflikter. För att ger man lillfingret så tar de hela handen.
Precis. Ska vi prata om vår konflikt?
Ja. Har vi någon konflikt?
Vi har en jävligt lång konflikt du och jag.
Har vi det?
Ja.
Ja, det känner inte jag sig till.
Nej, jag tycker jag är lite besviken. Att jag tänkte faktiskt börja med den. 53 före Kristus skulle jag säga.
Ja, mellan perser och... Okej.
Okay. Ja, vad har du att säga om det? Säg förlåt.
Alltså, Paolo, du får gärna utbilda mig. Jag är så jäkla svensk så jag kan inte ens min persiska kultur.
Nej, men så här, mycket när man pratar romarrikets fall och man pratar ju mycket om liksom germanerna och problemen, du vet, Teteburgevald och du vet hela det här. Men de romarna har slagits mest med, de romarna har haft mest problem i alla århundraden. Alltså du vet, från 53 till liksom 600-talet, Rom fortsatte att existera, på Östrom, det faller ju 1476 tror jag det faller.
Alltså mina kunskaper i det här området är helt obefintliga.
Crassus, de är ju triumviratet. När republik, Rom är en republik från början. När republiken faller, de är ju tre som är. Det är Pompeius, Crassus och Julius Caesar som störtar då egentligen den romerska republiken. Men Crassus åker då till, och då har de ju börjat få problem med perserna, och han får ju storstryk där, och perserna tar två stycken av de romerska örnarna.
Alltså
romarna var ju med örnar i sig, och det där var ju liksom, de var ju heliga de där, så perserna knäckte, de lämnade tillbaka dem sen. Romarna var ju inne ett par gånger och brände huvudstaden, men var tillbaka. Aha. Så det låg fram och tillbaka från 53 till 600 någonting. Så till slut så besegrar Östrom, och sen kommer
alltså det var nästan i 500 år.
Ja, och sen kommer ju islam.
Ja, just det.
Och det börjar egentligen med det är striden där mellan då perserna.
Vad var det som gjorde att perserna så duktiga?
De luktade illa. Nej, men de hade bra kavalleri.
Okay.
Och sen så fanns det, de hade de här, alltså bepansrade, de är egentligen de som börjar egentligen med riddare. Det är ju perserna, det hade romarna hade alltid problem med kavalleri eftersom de hade inte något bra.
Hade
de
någon annan strategi, taktik?
Och sen den stora faktorn var att du var tvungen att om du skulle över liksom in i liksom persernas territorium, så var det alltså logistiskt problematiskt med öknar och sånt där. Så man, det var svårt liksom. Men vi höll ju på nästan i över 600 år.
För Alexander den store var ju där också och härjade.
Alexander den store, det är slaget vis och han slår. Det finns ju den berömda, den här mosaiken. När man säger när Darius får stryk av Alexander den store, då är det den här bilden med han, då, Darius på den här vagnen och Alexander på den mosaiken. Det är världens kändaste mosaik. Den finns i Neapel.
Aha.
Museo Nazionale i Napoli.
Shit. Det är en anledning att, bara det är en anledning att åka till Neapel.
Ja, men Neapel är det jag rekommenderar verkligen. Man måste säga, men Neapel är ju så här, den är ju rätt stökig, trafiken och så här, men är man medveten om det, att det liksom inte är så här, så man ska åka till Neapel, och så någon dag i Neapel äta pizza på liksom där Michele Gino Sobrillo, och titta på kaoset liksom, spacka Napoli, du vet, det är superhäftigt. Och sen så jag brukar bo på ett ställe som heter San Francesco al Monte. Mm-hmm. Det är ett gammalt kloster från 1600-talet. Och sen ska du åka Malfi-kusten och så öarna Ischia, Capri.
Coolt.
Då har vi avhandlat det.
Ja.
Persien. Men apropå, du åkte ju tillbaka i dina 19 var det, ja, du åkte tillbaka. Just när du stod och vägde, att du kände väl lite det här, om vi bara gör ett jätte hopp så, ja, som kommer på nu som jag är jävligt intresserad av, som jag hört dig prata om också, där jag också har en fråga jag funderar över. Det är att du är ju jävligt liksom, någonstans har du liksom det här när du ska passa in i Sverige och vem är jag, för att det där är jätte jättesvår. För att du är ju inte svensk.
Nej, verkligen.
Och det är ju inte jag heller. Men jag är ju inte italienare heller. Och du är ju inte riktigt liksom iranier heller.
Nej.
Kanske.
Och jag har väl kommit väl fram till att, liksom, att jag är ju liksom inte etniskt svensk. Men jag har liksom uppe ju liksom alla de här koderna för att vara en svensk. Men ändå så blir det det finns ju en konflikt.
Och när jag du signalerar ju väldigt mycket Sverige.
Ja.
Så här, man känner på det. Ja,
exakt. Jag har ju anammat hela liksom allting.
Små grodorna, du vet ju precis vad det är.
Exakt. Men det som hände var ju precis som många andra ungdomar som har utländskt påbrå. Det är lätt att man hamnar i en... Man får en identitetskris där man mer reflekterar väl vem är jag i förhållande till det samhället som jag befinner mig i. Vad är meningen med livet och finns det en framtid för mig här? Och, jag har alltid varit en väldigt grubblande person och i det här grubbleriet så fick jag kontakt med min mamma och min mammas organisation.
För din mamma var ju kvar.
Ja.
Austria, hon var ju grillakrigare, din mamma.
Ja, så de lyckades ju locka med mig i hopp om att få bli återträffa min mamma så rekryterades jag mer eller mindre i Folkets Mujahedin och jag spenderade nästan ett år med dem där jag började.
För det måste ju ha varit också din pappa krigshjälte, död i
hela den delen.
Han är ju
också
hjälte, va? Ja. Och det här man vill leva upp till sin pappas liksom.
Mycket mamma anspelar på hjälte då din pappa var det här och väldigt mycket anspelar på känslor för att kunna. När man väcker någon annans känslor så kan man ha en dragningskraft så att man kan dra sig till en viss grupp. Och,
för det finns ju en romantiserad bild av det med hela manligheten ligger i det här, offra sig för liksom något större. Liksom.
Och det är ju någonting som är väldigt starkt. Om man har en väldigt stark berättelse där man kan berätta vem du är och vilken bakgrund du har och vart du kommer ifrån. Den här starka berättelsen har vi människor, vi har svårt att värja oss mot den. För man kan sätta sig själv, alltså om jag var som en pussel där det var massor med olika pusselbitar som fattades. Med de här berättelserna så började pusselbitarna sätta sig samman. Och det fanns en väldigt stark kraft att kunna påverka mig i vilken riktning man ville. Mm. Vilket man gjorde. Så jag fick ju möjligheten att träffa min mamma, jag fick träffa min pappas grav. Vi fick utbildning kring varför min pappa hade valt den kampen hade gjort. Och helt plötsligt så stod jag där och hade bestämt mig för att jag inte ska återvända till Sverige. Eller att jag vill inte vara, jag vill inte fortsätta leva i Sverige utan jag vill fortsätta mina föräldrars kamp. Mm. Och mer eller mindre på väg att liksom lämna allt jag hade i Sverige för att strida för Folkets Mujahedin, för den goda kampen, att befria folket och så vidare. Så det är ju det är min life story och det här skedde när jag var 20 år.
Men hur är det med mamma?
Mm.
La mamma är sempre la mamma, säger de på italienska. Mamma är alltid mamma.
Ja, exakt.
Att känna det, hon vill att du ska kriga liksom.
Ja, men man gör ju allting, man gör ju så här.
Men hur den, när du, för du beslutar ju sen att komma tillbaka.
Exakt.
Och bestämmer för att jag är svensk.
Ja.
Alltså jag har mitt liv här.
Ja.
Hur bryter man med mamman liksom? Har du någon kontakt med din mamma?
Nej, jag har ju inte det idag. Mamma är alltid en mamma och man vill ju alltid göra sin mamma stolt.
Ja, såklart.
Men om man är någorlunda intellektuellt funtad så kan man reflektera över vad som har hänt och vilken väg är jag på väg, i vilken riktning är jag på väg och vill jag det? Det jag gjorde var ju att jag sa till min mamma att jag ska följa min pappas fotspår men jag måste först åka hem till Sverige och ta farväl av alla som har investerat i mig, framförallt mina svenska föräldrar och min lillebror som fortfarande var i Sverige. Och under den här tiden så hade jag i lugn och ro möjligheten att reflektera och fundera de här stora frågorna i livet. Vad är meningen med livet och vad vill jag göra? Vad vill jag åstadkomma? Och då hade jag inte henne heller som påverkade mig.
Mm.
Och då kunde jag välja en annan inriktning.
Men vad var det som gjorde att du gjorde valet då?
Det är en väldigt bra fråga, men någonstans på det hela så kunde jag ställa olika... Jag kunde se konsekvenserna av att bo med Mujahedin och kriga för dem eller att växa upp i Sverige.
För du är ju också... Men du växte ju upp... Innan du var 9 så är du uppväxt på en militärförläggning.
Ja, exakt.
I Irak.
Ja, Och det jag gjorde bara så här grundantagande, vilket liv är nog bäst? Och jag kom fram till att den liven som man får leva i väst, den här möjligheten, friheten att tänka vad du vill, ha vilka åsikter du vill och liksom kunna lyckas eller nå någonstans, friheten som vi har i väst är så pass stort, medan den andra idén är att en vision om vad du ska göra och vad du ska bli, den är väldigt snäv, den är paketerad väldigt snäv, så att du har bara det här lilla paketet att förhålla dig till, medan du kan göra vad du vill i Sverige. Och det konceptet tycker jag att det väger mycket mer med råge. Och det är ju, än idag så är det ju det som jag till viss del jobbar med parallellt vid sidan av mitt polisarbete, när jag är ute och föreläser för ungdomar kring vilka otroliga möjligheter det finns i Sverige. Men man måste verkligen komma till insikt. Och jag själv kom till insikt, men det var tack vare mycket hjälp också från nära och kära också.
Men jag måste säga, och sen jag kommer från en sån kultur i viss mån, alltså nere i Syditalien, det är ju klansamhällen och det finns ju den här heders liksom, kulturen, och du vet, det är inte länge sedan du liksom blev mördad om du gjorde något. Liksom. Och det händer ju fortfarande där nere. Liksom. Sådär. Men man ska också komma ihåg att det går att prata mycket skit om det där, för att, men det är också i de här miljöerna så är den nästan nödvändig, den här klanstrukturen. Du måste hålla ihop.
Ja.
Familjen är socialtjänst, den är fysiskt beskydd, den skyddar liksom din mark, jag har ju Livlunda där nere och så. Vi är en stor familj, vi är 500 pers. Man fuckar inte med vår Livlunda liksom.
Och det är väl grunden för att kunna ändå skapa fred på sikt, och att man är olika klaner, man förhåller sig till
klan. Men alltså, vi är skapta för att vara i den här familjen.
Ja.
För det finns grejer i den svenska kulturen som där man har släppt det där liksom med familj och det. Sådär. Och där måste jag säga att det finns också något fint med det här. Du vet, när vi var nere nu liksom sist och skörde oliver, hade inte min son varit med på 2 år liksom för covid och sånt där. Och så var vi nere och skörde. Just den här, när de ser liksom en del i klanen som har blivit stor, som har blivit man, som kan liksom skörda oliver. Du vet, den kärleken och den liksom så här attention de får. Liksom den här, att du så här vi kommer dagen då skörden har börjat, så landar vi vid 12, så 2 är vi uppe på våra olivlundar uppe på berget. Och så han bara kommer gående, killen liksom, 19 bass liksom, kommer gående upp för berget, och liksom det tar 10 sekunder så är han bara så här. Bara, kärlek, du är en av oss.
Just det.
Kom här, äldsta gubben Francesco sätter igång, du är med mig här, du vet, det här varma man äter på kvällen, du vet. Det finns något väldigt, väldigt vackert i det där också.
Ja, alltså vi människor är ju av behov av att tillhöra en grupp.
Ja.
Och där har vi liksom övergett en liten del av i den svenska kulturen i förmån att staten ska ge oss beskydd. Staten i form av polisen ger dig våldsmonopol. Har du problem så kan du få hjälp av socialtjänst eller liknande. Och det har ju gjort att många kvinnor är självständiga, men det gör ju också någonting med oss, och jag tror att det finns någonting som är negativt, och det är att det är väldigt många som känner sig ensamma.
Vi vet att var fjärde människa som dör på sjukhus i Sverige dör själv.
Jag fick bara så här gratis tidningen, jag började bläddra i den och såg att alltså, i någon sida sajt var det halva sidan var liksom kontaktannonser där det äldre personer över 60-70 år som var väldigt ensamma och vill ha man vill tillhöra någonting, och de har inga barn och barnbarn att umgås med, så att det gör oss också kanske lite ensamma, så att det är inte alltid det positiva med den svenska sättet heller.
Det är ju väldigt mycket som är väldigt väldigt bra. Vi är väldigt bra på att styra liksom. Så jag brukar säga så här, skulle man liksom kunna kombinera det italienska sättet att leva med maten, familjen, med det svenska sättet att styra, det skulle i princip bli en perfekt varelse.
Just det.
Typ Paolo Roberto.
Ja, det var bra.
Men återigen, det är klart att man, och det där är italienarna rätt bra på. Vi har ju familj till exempel i New York, så det är intressant att titta titta på, de bor i New Jersey naturligtvis.
Okay.
Och det är rätt intressant att titta på hur de har liksom kommit, hur de har agerat i den italienska. Det är pappas kusin som är familjeboss där liksom. Och hur de är så här, de är ju så här, de är jätteamerikaner och liksom så där. Men de är också väldigt mycket italienare. De äter på, så de har behållit mycket av sin kultur. För italienarna är ju rätt bra. Iranierna är också rätt bra på det. Att de har, okej, nu har vi kommit hit. Så här funkar det. Så här tjänar man pengar. Då anpassar vi oss till det. Men fan, maten är ju inte så jävla bra. Vi fortsätter att käka liksom. Vi behåller vår kyrka också.
Men är det någonting att det skiljer sig när man är när man kommer hem, att man beter sig annorlunda, eller på vilket sätt, eller är det värderingsmässigt också ute som skiljer sig där, eller hur?
Jag tror att de är, alltså dels så har de ju, i Amerika har de en egen så här, Italo-American, alltså de har nästan ett eget språk, det har blivit en egen dialekt sådär. Så de har liksom en egen kultur sådär. Jag såg, det var någon italiensk komiker, eller amerikansk italiensk komiker som sa, han hade varit i Amerika, eller i Italien, och så hade han åkt tillbaka, och så bara hade han liksom åkt till Milano, och så var ju alla jättebra klädda. Han bara, vad hände med vår generation på båten över till Amerika? När satte de på sig träningsoverallen? Så att den är rätt, de har liksom ett eget lite amerikanskt italienskt kök och lite sånt där. Min familj driver faktiskt restauranger där. Så det är lite så här, det är italienskt, men det är liksom.
Men värderingsmässigt då, hur skiljer sig den då? Eller är det, skiljer den sig när man är hemma eller ute?
Jag tror att de är väldigt mycket så där att man gifter sig fortfarande helst. Det har ju ändrat sig nu, men att man har ju till liksom min generation så gifter man sig nog med italienare. Ja. Så här,
för man är fortfarande som amerikan, så är det fortfarande väldigt traditionell. Du följer ju traditionen. Och familj, alltså den amerikanska modellen är ju också att man värnar mycket mer om familjen. Och så här. Det, på det sättet så skiljer sig den amerikanska väldigt mycket från det svenska. Vi är ju mer sekulära på så sätt och så. Ja, men intressant.
Ja, så det är rätt spännande med det där med liksom hur kulturer, att hur de utvecklas i andra länder liksom, och allt sånt där. Det är också här i Sverige att de liksom, de som kommer farsan så där, man tittar på vilken del av Italien de kommer ifrån, att så här, att de i norra Italien som är mer, de är mer europeer. Det var mycket enklare liksom att så här, klara Sverige, medan syditalienarna, det var jättestor skillnad för dem liksom. Napolitan, pappa är ju från Neapel liksom.
Och vad kunde skillnaden vara?
Alltså du vet, bara åka till Milano för en napolitanare är jättekulturell skillnad, va. Du vet, vi är ju, Neapel är ju ett medelhavs liksom. Vi har ju medelhavskultur, medan norra Italien har en europeisk kultur. Så att vi har ju handlat, alltså rent,
du är mer blatte om man säger.
Jag är mer nordafrikan. Men det är mycket som är, jag menar, min brorsa är gift med en syrianska, han är från Kamishli, alla är ju från Kamishli, halva Södertälje är därifrån, men han har ju varit i Kamishli, han sa det är fan som Mandalone, det är ju liksom samma liksom känsla liksom i staden och liksom sådär, medan norra Italien är ju tyskar med lite charm och bra matkultur kan man säga.
Ja, får nog åka dit helt enkelt.
Ja, du får, ja, men det är det som är häftigt med Italien. Italien är ju, det, ofta om man inte förstår, Italien är ett nytt land. Det är enat 1861. Så att det är liksom kulturellt och språkligt rätt stor skillnad med dem. Det är det som är häftigt liksom. Om man tittar till exempel Neapel, om du tittar vad de äter i Neapel, vi kommer en mil utanför Neapel ungefär, Maddalone heter vår stad. Det är lite skillnad på vårt kök och napolitanska. Så det är jävligt häftigt att de verkligen behåller sin matkultur. Som till exempel mina fastrar skulle aldrig göra en risotto liksom. Nej, det är ju norditalienskt. Det är gott, men det är inget de skulle laga sådär.
Nej, jag har varit i Rom några gånger. Det är jättefint. Jag älskar italiensk mat och italienska viner. Det är skitbra.
Ja, då slipper vi krigen. Ja. Vi slutar fred. Ni lämnade tillbaka de två örnarna. Så att vi slipper göra upp.
Men de här örnarna, vad fyller alltså, de för funktion?
De var en representant för hela armén. Alltså, man bar romerska örnar.
Bara för liksom... Ja.
Varus förlorade ju örnar i Tättebulgevald. Det är så här... Man tog ju tillbaka dem till slut också. Men alltså det var, för hela romarriket var det liksom en enorm förlust, och man förlorade mot perserna två örnar också. Man fick tillbaka dem.
Ja, du ser.
I en fredsförhandling. Tack för att du kom.
Tack Paolo för att jag fick komma hit.